Hallå Oskar.
Vad skönt att det inte är polarvinter längre.
Det är jävligt skönt.
Man känner sig alltid lika lurad varje år.
När det försvinner eller när det blir polarvinter?
När det blir väldigt kallt och som häromdagen så var det is överallt.
Ja.
Så jag halkade omkring överallt.
Ja, visst. Ja.
Och då alla gamla personer, då går inte de ut.
Nej, jag stannar ju hemma liksom.
Okej, okay. Alla gamla, alla åldringar och André Stopendal går inte ut. För att jag,
inte när det är sån ishalka som nej, det var här och
nej.
Det såg inte ut som det var is, men det var halt som jävla.
Det var blank is överallt. Ja. För jag stapplar omkring lite och är sur. Det är sånt man blir när man blir äldre. Man stapplar omkring och är sur. Och det var jag.
Mm.
Liksom inte ens ironisk, utan jag var fan, här kan de ju lägga lite salt och sånt, sa jag till mig själv. Mm. Liksom. Och kolla i samförstånd med de man mötte på gatan också, som också var...
Hatar sin tillvaro.
Ja. Men de äldre, de stänger inne sig själva, för att om de går ut så är det så här, ja du, nu har du spräckt ditt bäckenben här.
Mm.
Och är man 76, så här, ja, det här kommer ju aldrig läka bra.
Mm.
Så blir de så här...
deprimerade och dör.
Ja, men det är så sjukt. Så sjukt är det. Ja. Så surheten när man åldras går över i en ren medicinsk rädsla. Liksom.
Mm.
Så var det. I alla fall, jag känner mig extremt lurad. Känner mig som ett offer. Men...
Du är lurad av Greta Thunberg att det inte blev jättevarmt och skönt.
Jag har inte tänkt på det, men det är kanske dit jag ska rikta med all min dåliga energi. Ja. Men jag har ju vänt, jag börjar ju gilla henne nu.
Ja.
Jag har ju liksom, det är så det är när man är en evig punkare.
Ja. Jag hörde att de i Avatar 2, så har de gjort, för att hylla henne, så har de gjort en av karaktärerna. ser lite ut som henne, så det är en slags hyllning.
Det tyckte jag var väldigt fint av James Cameron och för då har de suttit när de gör ju de här blå gubbarna i 3D. Så då har de suttit och så här blandat en katt, Greta Thunberg och typ
en smurf.
Och en smurf och typ kanske någon med så här schyssta lökar eller något.
Mm.
Alltså det är väldigt weird hur de gör det, men det måste vara,
jag har inte tänkt.
De är så här, de har väldigt porriga kroppar.
Eller
inte väldigt, men ganska.
Ja, jag tyckte ni är mycket bröst, fast ändå inte, det är inte nipples.
Nej,
de visar inga nipples.
Nej.
Men det är ganska mycket bröst som jag.
Men den här Greta, vad jag förstår, den här Greta smurfen.
Jag tror inte de har sexualiserat just den smurfen.
Hon skyller sig väldigt väl.
Ja.
Om du ser nipples på någon av dem.
Nej.
Det gör du kanske inte.
Nej.
Den här Greta gubben, den är liksom extra skyld. Nästan helig.
Jag tror det, och kanske om jag bara spekulerar nu, så kanske det är en typ en shamanistisk typ av karaktär som är extra
nära gud.
Ja, nära gud och extra höljd i det som de älskar, till exempel vass och blommor eller någonting sådär. Så det är liksom
vass och små skräpgrejer. Du vet, så här skräpigt som det är i skogen, typ som
mossa,
ludd kanske.
Lav och ludd.
Så är det något fint djur som
bor på
som som bor i hennes hår. Ja.
Det är exakt... nu börjar det låta som Sagan om ringen där.
Ja, det är så. Men det är
kottar och sånt i år.
Mm. Vad jag förstår det som, så var det alltså så att en producent under den första Avatar-filmen sa till James Cameron att du kanske ska tona ner hippieskiten.
Mm-hmm.
Och då hade James Cameron sagt så här: antingen så gör jag det som jag vill med den här hippieskiten, eller så kommer jag bara lägga ner hela projektet.
Mm-hmm.
Så att James Cameron var så villig att offra hela projektet för att han skulle ha med sånt som han redan under produktionen tyckte var tunt i hippieskit.
Mm.
Och det är ju, ja, det...
Hade jag varit producent så hade jag litat på Camerons känsla i allting. Det är liksom, eller?
Ja.
Det är ju liksom, nej, men han har nog fel om det här.
Men man ska, liksom... man ska nog inte underskatta vilken hybris man får om man är en framgångsrik Hollywood-producent.
Ja, ja, men det är ju... Ja.
Alltså, typ, dina beslut i livet har lett till att du är en av de rikaste personerna i världen.
Ja, ja,
du litar på din magkänsla. Ja. Om din magkänsla är att det är för mycket hippieskit i den här, då litar du på den känslan.
Ja.
Och jag litar på den känslan. För att det var det jag upplevde ju det när jag såg den.
Ja.
Att bara, vad fan är det här? Nu ska de komma med pilbågar mot skogsmaskiner. Mm. Liksom. Det var ju astuntigt.
Men det finns ju en tecknad film som jag inte kommer ihåg namnet på, men som han har byggt hela egentligen Avatar på.
Okay,
och ja. Den handlar just om lite folk i en skog, och så kommer ångvältarna då, för då ska man riva.
Det är ju smurfarna.
Ja, men
det är ju han som ska stampas under hela smurfbyn.
Ja, ja, men det finns en hel film med den tematiken. Okay, liksom, ja. Som, och de är ju en slags smurfar i filmen. Det kanske är en Disney-film.
Ja.
Men den var ju jävligt drabbande, höll jag på att säga. Men ja. Så, det är ju, han vill ju ha den miljömuppiga tematiken. Ja. Och det är ju samma i den här filmen, för nu är det ju militärer igen som ska skövla det här och utvinna någon metall eller vad. Ja.
Unobtainium.
Unobtainium.
Det är också så tuntigt namn så jag dör. Men om vi hade kommit...
Det är ju tuntigt.
Ja, om vi hade kommit till en planet för att vi vill ha något ämne där.
Mm.
Om det hade bott en kanske inte en intelligent, de är inte så det är ju inte så här en intelligent utomjordingsras.
Nej.
Det är en hyfsad.
De bygger inget.
Nej, exakt.
De har inte kylskåp.
Nej, exakt.
De har inte aircondition. De är ingenting.
Nej, de är liksom inte... De är sådär.
Ja.
De är sådär.
Ja.
Men om vi hade i verkligheten stött på något sånt där, då kanske de hade varit så groteska att även den värsta miljömuppen hade tänkt att det bästa är nog om vi stampar ut det här livet. Mm. För att de hade varit så groteska i sin annorlundhet.
Sin tentakel.
Ja, precis. Och så hade de liksom så här, om de hälsar så kanske de ska trycka in en tentakel i röven på dig eller någonting. Mm. Och liksom när någon pratar så sprutar det avföring. Ja, men du vet, liksom, tänk dig, jag kan ju inte ens, men Giger är ju, H.R. Giger målar ju hur groteskt någonting är om det är så jävla annorlunda. Det är liksom sådana, som du vet, här är presidenten och så kommer det ett sånt här halvsmältande brännoffer som man bara, hej, så här, men man känner det ändå, det är fan weird liksom. Mm. Man kan låtsas lite, men inte om det är för när någon saknar liksom halva...
Ja, de skulle ju kunna ha demoniska drag, men om de är Call of Cthulhu-varianter liksom, då kanske man inte ens vill vara på den planeten.
Nej.
Även om det finns det här dyrbara ämnet. Nej, vi kanske inte ska vara där, för det här är som... helvetet liksom.
Det räcker ju att vara på jorden för att det ibland bildas så här jävligt störd och äcklig kultur och beteende. Det räcker att vara på jorden. Och tänk då om man är på en annan planet. Då får du ju gångra det med 100. Ja, det
vi kommer med en demokrati till de här demonerna.
Ja. Bara, det funkade inte i Irak, men det lär ju funka på planeten.
De vill ha demokrati.
De vill ha det. De vill ha freedom.
Freedom!
Ja. Du, jag ska berätta en anekdot. Jag åt frukostlunch idag. Jag har varit lite rutten den här veckan. Mm. Så jag arbetar inte så mycket den här veckan.
Mm.
Så jag åt frukostlunch idag på bar Stiesel i Majorna, som jag gillar.
Mm.
Och då äter jag en sandwich Rubens med kaffe till. Så det är jävligt gott.
Mm.
Så jag var där, jag vet inte ens när, jag gick upp och gick dit. Så att jag var där vid 10:30 eller någonting.
Okej.
Okay. Och så kommer det in en kvinna i typ min ålder. Och då är det bara jag där och han som jobbar i baren eller vad man ska säga.
Mm.
Och så snackar vi skit, jag och han som jobbar i baren. Och så säger hon att, oj, för då var någon av oss som nämnde covid. Mm. Oj, är någon av er sjuka liksom? Ja, nej. Det, vi är friska och krya.
Ja, var det en äldre dam? Då?
Nej, min ålder.
Aha, okay, mm. Okay.
Nej, vi är friska liksom. Ja, okej, vad bra. För att mitt immunförsvar är jättedåligt. Så det är bättre att jag bara frågar. För jag kan inte bara sitta hemma. Så jag går ut. Och så om det är lite folk, då kan jag ändå sitta ute lite liksom. Och eftersom ni är friska, då kan jag sitta lite här. Jag kan inte bara vara instängd hemma liksom. Jag bara, oh shit vad jobbigt. Och hon bara, och det spelar ingen roll om det är covid. Det är inte det jag är orolig för. Det kan vara något annat liksom. Så hon har förmodligen någon immunbristgrej då. Och då sa jag, då borde du ha ett, du borde plasta in ett kort. Du kan hitta på ett eget kort som är så här immunbristlobbyn eller något, men att märke. Så kan du plasta in ett eget kort att ha. För hon tycker det är lite pinigt att fråga.
Mm-hmm.
Ja. Så kan du ha någon liten grej som du säger, ah, sorry, jag är så här immunbrist person. Mm-hmm. Som att det verkar knäpp, va? Om man inte är knäpp, det vet inte jag. Men i alla fall.
Påminner ju mig om filmen Joker där han har lite kort när han börjar flabba och sådär. Jag har skrattsjukan.
Ja, liksom. Ah, men det är väl bra. Det är väl jättebra.
Ja, ah, det kanske är jättebra.
Ah. Men i alla fall. Och då slår hon sig ner. Så långt ifrån mig. Det är bara jag där. Så långt ifrån mig. Mm. Man kan komma i andra sidan lokalen. Det är ingen jättestor lokal. Och så tänker man ändå bara, fan, vad jobbigt för henne liksom. Mm. Och så tar det verkligen, ja det tar typ, jag vet inte, jag sitter väl och dricker kaffe i typ 5 minuter. Så trillar det in så jävla mycket folk att det blir typ fullt.
Mm.
Och då börjar folk sätta sig bredvid henne. Och hon bara, I'm fucking out of here. Så man såg henne bara ta på sig kläderna och gå. Och jag försökte så här få ögonkontakt och bara, jag... för att liksom så här bara, fan vad jobbigt det blev och vad fort det gick.
Mm.
Så här, sorry för
det. Ja, det hände på 5 minuter.
Ja, det var så jävla bara jobbigt. Ja,
vilken jobbig tillvaro.
Ja. Sen tänkte jag på en annan sak och det är att det måste ju vara en extrem risk för att utveckla torgskräck om man har problem med sitt immunförsvar.
Mm.
För att hon blir ju liksom, hon utsätter sig själv hela tiden för situationer där hon undviker människor eller drar.
Mm.
Och gör man det så tänker jag bara, det måste vara väldigt lätt att bli men det, fobisk.
Faktum är ju att hon, det kan vara torgskräck hon har helt enkelt.
Det kan det vara.
För då hittar man på det att man, har, att man är väldigt känslig. Ja. Då upplever man ju psykosomatiskt när man blir förkyld att det är väldigt jobbigt.
Det jag tänkte
antar
på också.
Jag är amatörpsykolog.
Ja, men det jag tänkte på också det är att hennes terapeut kanske har sagt åt henne, ja men nu måste du gå ut mer. Så du får gå ut när det är lite folk och så får du sätta dig.
Mm.
Att det är någon som har sagt det.
Nej, men jag,
för om du, om du inte kämpar med det, då är du fucked liksom.
Ja.
Ja. I vilket fall som helst så var det verkligen så. Hon fick sitta där liksom så här i några minuter. Det var så jävla tragiskt.
Ja, det låter som en ganska jobb.
Ja.
Jag, apropå det här med is och sådär, så blev jag så jävla deprimerad i torsdags.
Ja.
För då var jag ute och köpte långkalsonger och isen låg fortfarande kvar på marken och det var så här. Jag hade läst ut Michel Houellebecqs senaste Förintare som vi ska tala om och liksom det var askallt och jag upplevde verkligen superdepressiv känsla av det. Och så nu så söp jag till ganska ordentligt på kvällen där. Vaknade bakfull liksom, hade någon en och en halv dag då jag verkligen var kass eller inte så här jättekass men ändå liksom nere. Och sedan så blev det ju smälte ju skiten bort och då bara alltså oerhört lättnad alltså. Det är liksom jag kanske är överkänslig just nu. Ibland kan man kan hamna i svackor liksom, men det var fan jobbigt med fan 9 minusgrader och is och snö. Hatade. Jag hatade.
det är så, det känns orättvist. Man blir utsatt för orättvisa.
Ja, men jag var inte mentalt förberedd den här. Förra vintern var helt okej, och jag tror inte, ja, det var halt och jävligt även då, men det inte var så jävla kallt.
Nej, det var kallt. Jag tror det var kallt 2018 eller 2019, så var det kallt i typ januari. Så det var ett tag sedan, och det var inte så här tidigt.
Nej, precis. Så det är liksom, nej, det kom verkligen, fuckade med mig mentalt. Ja, jag vill bara säga det.
Ja, men jag blev också jävligt nere. Nu jag har varit lite rutten i veckan. Jag liksom lite så här diffusa symptom, så här, sover mycket.
Jag sover dåligt nu också.
Ja, lite rutten, bara så där har det varit några dagar. Och det här sker ju direkt efter jag har läst klart Michel Welbecks Förinta. Så jag kände, det här är förmodligen inte sant, men det är känslomässigt sant. Att den här boken, den här läsningen gjorde mig liksom...
Det var ingen skön känsla.
Det var inte det. Det var liksom bara, det var lite tortyr. Och den är väldigt lång. Och jag tänkte på det innan, för det vi ska göra idag är att tala om den här boken och göra en typ av bokrecension. Och om jag... När jag är 12 år gammal i skolan och en lärare frågar mig om en bok, så här, vad kan du säga om den här boken? Ja, den var väldigt lång. Eller vet, så här, det är ingen smart grej att säga att den är lång. Men den var ju fan lite för lång.
Ja, den kanske var lite för lång.
620 sidor. Det är lite, det är liksom...
Det är lite mastigt.
Det är faktiskt det.
När man också känner, ja, vad fan är det här liksom? Eller, ska vi, för att vara schyssta mot lyssnaren, ska vi, jag tänker att vi spoilar en del, eller att vi talar om det som händer i boken, så att lyssnaren kanske får pausa det här programmet nu och läsa boken om de vill, och sedan komma tillbaks, eller ska vi inte säga vad som händer med huvudpersonen?
Nej, vi kör full spoiler, gör vi.
Ja, vi kör full spoiler.
Lyssna på det här efter att läsa den, eller lyssna på det här istället för att läsa den.
Ja.
Det är det de flesta gör.
Ja, precis. Och jag kan väl säga att det skulle man väl kunna göra utan att skämmas jättemycket. Ja. Det vill säga, det här är ingen bok som man verkligen måste läsa.
Nej.
Men däremot, om man gillar Welbeck och gillar allt av honom, så läser man ju det ändå. Jag kommer ju fortsätta läsa Welbeck även om jag blev besviken på den här boken.
Precis. Men jag, vi kan göra så här, jag kom på en rolig grej. Om man mejlar mig, nu, sånt här hatar du, Andreas, men jag tycker det här är schysst. Om man mejlar mig så får jag ett gäng mejl och så väljer jag slumpmässigt ett av dem, så kan de få min kopia.
Ja,
det är väl bättre än att stoppa den i hyllan.
Ja.
Det är väl schysst. Så mejla mig på, jag stavar bara med K, oskar.sundfelt sundfelt @gmail.com. Och säg att du vill ha Michel Welbecks Förinta, så väljer jag ett av dem. Nu blir jag ju bombad kanske. Men då väljer jag ett av de mejlen och så postar jag den. Så slipper den stå och skräpa i. Då kan det vara lite Carl Bertil här.
Ja, det blir kanske som en julklapp.
Man kanske inte behöver mejla om man är miljonär. Då kanske man kan köpa den själv.
Kan man köpa den själv? Ja. Adlibris.
Då struntar man i det. Ja. Så någon som kanske bara äter knäckebröd och nudlar, kan han Får den boken.
Ja, eller så lånar man boken på ett folkbibliotek.
Gör inte det.
Jo,
bibliotek är loser.
Lyssna inte på den här fascisten.
Bibliotek är loser. Det är loser-stämpel. Det är, och jag
värsta jag hört.
Det är alltid bara, ja, jag har inget körkort. Det är också lite loser. Jag kör inte bil. Det är loser.
Ja, det är det.
Ja.
Men jag har inte heller.
Nej. Men jag går åtminstone inte på bibliotek. Du gör ju båda. Så jävla ruttet. Nej, förlåt, jag skojar. Okej. Okay.
Ja, det är kostigt.
Nej, men, det är ju inte
det. Ja, det är nog.
Det är ju weird. Springa där och låna böcker.
Att det är dåligt att låna böcker på bibliotek. Nej, men det är jättekonstigt. Du tycker att folk är snåla som gör det, eller?
Nej, men det är ju en konstig grej. Det är inte...
det är helt...
ja, men istället för att ha bibliotek och folk som springer runt där, mm, så kan man bara typ skicka böcker gratis till folk. Lägg pengar på... eller liksom, det är bara kass business.
Ja, det låter ju jävligt smart.
Men, ja, men vadå? Ja. Det...
men är det kass business?
Ja, det är klart det är. Fattar du hur många böcker som måste lånas ut istället för att köpas för att finansiera en jävla bibliotekarie liksom? De är väl 5 kärringar som springer runt på vända bibliotek.
Ja.
Och så är det luffare som är där nu efter.
Ja, nej, men det här är ju ett ämne för ett bonusavsnitt, ja, där vi går igenom bibliotekens förfall och så.
Nej, jag har börjat hata bibliotek, ja, förlåt.
Men vad var vi? Just det, ska vi berätta lite om vad boken handlar om bara?
Ja.
Huvudpersonen är en person, Paul Ressaux heter han. Och Ressaux kan betyda förnuft och att ha rätt på franska. Så det är ju kanske någon symbolik, eller att han vill någonting med att han heter Ressaux. Ja, reason liksom. Paul då är någon, han är finansministerns närmaste man kan man säga, han är någon typ av assistent eller någonting, och finansministern heter Bruno Jugé eller hur man uttalar det, vi säger Bruno, och i början av boken så som utspelas 2006 så får så är det någon grej på internet, då postar någon hackers eller någonting, då postar en video där han halshuggs i en film.
Ministern
Bruno halshuggs i en film som tydligen är helt, den är gjord helt digitalt och allt är så här knivskarpt och ser superäkta ut. Mm. Men man förstår att de har gjort det här och det krävs resurser för att göra det här. Så det är liksom, det är väldigt skickligt gjort. Så, och den här finansministern blir ju jävligt skraj och Paul får i uppdrag då att lite luska ut hur det här har hänt. Och hans farsa har tidigare varit chef för franska underrättelsetjänsten, eller en av underrättelsetjänsterna i alla fall. Och det handlar mycket om hans pappa. Ganska snart i boken är det, va, så blir ju pappan... han får en stroke eller det händer något, så han blir ju liksom som en vegetable mer eller mindre, en grönsak, och hamnar på ett vårdhem och den här huvudpersonen får återförs med sin syster Cecil, som är en religiös katolsk fanatiker nästan, som röstar på Front National, och hennes man är någon slags arbetslös person från norra Frankrike där alla är arbetslösa och sådär. Och Paul har en fru som heter Prudence. Det betyder väl försiktighet eller någonting liknande, eller man, ja, pryd, eller man är en jävligt försiktig karaktär eller någonting, lite räddhågs eller något. De har inte haft sex med varandra på 10 år, så de lever i skilda sovrum och har nästan parallella liv och egen hylla i kylen och sådär. Det är ganska deprimerande. Boken är väl överhuvudtaget ganska primerad. Jag tänker att huvudpersonen Bruno då
huvudpersonen är Paul.
Att han är liksom, jag läste om begreppet ego depletion eller någonting idag.
Depletion.
Alltså någon, nästan freudianskt begrepp, när man liksom självet är tömt liksom. Jag tänker på honom väldigt mycket som en tömd person. Han har liksom inte, jag får inte grepp om honom. Liksom han, och det här tänkte jag också. Ibland så skriver, som om Paul tänkte det här, så är det nu, hon var inte oäven, den lilla slampan eller horan. Då tänker jag att det är författarens röst, då är det Michel Houellebecqs röst. Jag kan inte tänka mig att den här Paul tänker på det sättet om sin omgivning, utan han blir väldigt... en ganska, han har ingen agens eller vad man ska säga. Han är en väldigt orörlig karaktär.
Jag måste bara säga att det är då den karaktären är ju som bäst när han är konsekvent, liksom bara en ganska meningslös person som har ett ganska meningslöst jobb och som inte har några starka åsikter om någonting och liksom han är en jag tänkte en del på din bok, du skriver ju om Welbeck i din bok också, i Danny Kruger-effekten och det är lite som att Paul är den personen som din huvudperson blir när han är äldre. Att han bara han är en uppgiven, han det är liksom,
han har kapitulerat
och det är ju det som händer i slutet av din bok, att åtminstone att huvudkaraktären säger att han kapitulerar inför att bara vara en tråkig medelklass person
med Mumin-mogen.
Ja, och den här personen Paul, han inte nog med att han inte har någon egen agens, utan det är hela tiden alla andra som bara, det händer saker runt omkring honom, det är Bruno som är den coola snubben som är ministern, det är han som bestämmer och liksom, eller så är det att
han är ju också rätt patetisk karaktär i och för sig.
Ja,
men man förstår att han är väldigt begåvad. Han,
den karaktären blir ju inte så djup i
boken
heller.
Nej, det blir
inte.
Men
och det jag tänker att det som finns som värde i detta, det är att jag tror att många av de liven, den här utspelar sig 2027 så det är ju lite i framtiden, inte så mycket, men många av de liven som man lever när saker och ting är välordnat, så att säga, till ytan välordnat, det är inte rebellerna. Rebellerna är typ har noll stålar och mår dåligt. Utan det välordnade livet är det passiva livet. Liksom, du har blivit expert. Du har blivit formad på att anpassa dig hela tiden. Du är grym på att anpassa dig. Men det blir också en passivitet i det som gör att hans förhållande är dutt och liksom... Hans jobb är, han tjänar mycket pengar, de bor bra i Paris. Men det är helt, det liksom finns ingen, det finns ingen substans i det, va? Det är ingenting. Och jag tror, det här är intressant att höra vad du säger, men jag tror att Welbeck har tänkt, ja men vad, hur när väst har gått under så att säga. Vad är det för någonting? Vad är det efter allt det här? När det inte längre finns något riktigt franskt, eller när vi inte längre har någon egen kultur, eller när man inte har riktiga jobb liksom. Vad är det? Vad är liksom konsekvenserna? Hur lever vanliga människor i det här liksom? Inte typ hur en terrorist lever, inte så här extremfall, utan bara tråkig liksom, hur i den tråkiga franska staten, hur lever man i undergången och vad är det som händer? Det är det jag tror den här boken är.
En tanke.
Vad tror du?
Nej, men det kan ju vara en idé. En tanke som vissa kritiker har framfört är på något sätt att allt det är, den här politikerna i boken som beskrivs, det är liksom det handlar inte om sakfrågor eller verkliga saker, utan allt det är skådespeleri, allt det är liksom, allt är image och allt är hur man passar i tv och liksom, det är en jävla ytlig värld liksom.
Men det speglar ju den personliga sidan.
Ja. Jag tänkte bland annat på men jag tänkte på våra svenska politiker och hur inkongruenta de är och vad de egentligen vad de gör med samhället.
Ja. Jag hörde att du vet den amerikanska vicepresidenten Kamala Harris, hon har sagt i tv så här bara, ja men när jag växte upp och gick på typ high school så lyssnade vi på Eminem och nämnde massa hiphop-grejer så här. Och så är det bara, Ja, fast Eminem var 13 år då. Så han var liksom, han hade...
Hon, men att hon ljuger.
Ja, hon bara hitta på grejer för att hon, det är väldigt viktigt för henne att snacka om hiphop, för att då tillhör hon mer liksom den afroamerikanska väljargruppen, och bara, det är bara bubbel liksom.
Mm.
Och det
nej, men ingenting det, äkta. Nej, det finns det inte, det, liksom. Det, just henne finns ju inte, det finns ju inte ett uns av äkthet.
Nej.
Det finns inte ett uns av autenticitet. Ja. Det är liksom det här konstgjorda skratt. Och så är alla de här jävla karaktärerna på det. Jag funderar faktiskt på det idag, i morse, hur jag ser ju inte på tv överhuvudtaget, men jag tänker att tv-mediet är dött. Det är dött för vissa personer i samhället, för det är liksom, när man kan lyssna på en person som är autentisk eller hyfsat autentisk, kunnig, kongruent i en podd i 3 timmar, så går det går inte att stå ut med någon som är teatral eller liksom fake i 10 minuter, en kvart, en halvtimme i något jävla tv-program som är tablå-tv. Man står inte ut med det.
Nej.
Det går inte. Det är fan dött. Men jag tror kanske för barnfamiljer och sådär, så ser man någon jävla program och lekprogram och jättekul. Frågesport och det är liksom ungdomar till exempel som är i 20-årsåldern, tidiga 20-årsåldern, de har ju en slags fetisch när det kommer till På spåret. Och det minns jag att även jag och vissa i bekantskapskretsen hade. Ja, man skulle gå och se på spåret, och så gick man ut och söp sen kanske i och för sig. Men det var liksom, det är någon konstig socialisationsgrej med sådana saker. Men överlag tror jag ändå att fan, det formatet är fan dött alltså.
Men det är ju också all typ av, vi kan kalla det, bara för att ta tillbaka det till politikerna och tv och hela den här grejen, att all den breda kommunikationen är ju också, den är väldigt propagandistisk.
Mm.
Till exempel jag tycker att det är nästan helt meningslöst att hålla på och resa liksom.
Mm.
Så här, okej, ska jag åka till något annat ställe i världen och bara uppleva fullkomlig alienering från hur folk lever där? Mm. Jag gillar inte det. Jag tycker liksom det känns jävligt konstigt att vara på andra ställen och som någon jävla idiot. Jag tycker inte att man får ett bättre perspektiv av det.
Jag tycker att man
blir en sämre människa av det, om jag ska vara ärlig. Mm. Men På spåret och den här breda kommunikationen, den har alltid sådana premisser. Vart är vi på väg? Och det är alltid så kommer liksom Oldsberg och bara, jag befinner mig i Pisa framför det lutande tornet. Men hur mycket lutar det egentligen?
Mm.
Och i det så finns det en inbyggd propaganda för att det är så jävla bra att befinna sig i Pisa.
Mm.
Jag vill aldrig vara i Pisa. Mm. Inte ens under pistolhot. Och förstår du,
ja, det finns,
alltså premisserna som finns där är propagandistiska, va?
Ja, det finns såklart. Man pungar ju naturligtvis in miljoner eller miljarder i reklam för resande.
Ja, precis.
Så det, därför vill folk resa. Man känner sig lite som en loser om man inte har varit kanske i London då, eller vi var där, så visar man bilder på det på sociala medier. Så här, man är lite av en loser då, man inte reser då som en medelklassperson.
Det är en modern, grund och botten jävligt borgerlig uppfinning. Som det började med var ju...
Bildningsresan på 1700-talet.
World Tour.
Grand Tour.
Precis. Och sen så börjar man då genom att man får ner priserna på transporter och liknande.
Mm.
Och att man bygger hus där väldigt många kan bo till lägre pris. Man behöver inte bo på någon annans gods.
Mm.
Och så plötsligt så har man liksom en reseindustri.
Mm.
Och den här är inte gammal. Den här uppfanns på 50-talet i princip kanske. Mm.
Och så har vi flyget som gjorde flyget, och att man kan också åka över molnen sådär, så att flyget inte är en terrorupplevelse.
Ja, men det här som när de här rika personerna gjorde sin grand tour, eller när rika amerikanska studenter lär sig om Europa, Mm. Liksom. Då är de typ borta i ett år kanske, mm. eller i två år.
Mm.
Det som det moderna vanliga turistandet är, det är ju bara fake liksom. Det är bara skit. Alltså det liksom är ju ingenting. Det är bara bullshit.
Nej, men det är som jag sagt tidigare, folk har en turistidentitet.
Ja.
Det första som hände som märktes väldigt kraftigt när pandemin slog till och man stängde ner gränserna, det var ju att folk liksom levde i denial för det här. Men jag ska ju åka till London. Nej, men det kommer nog inte ske. Men jo, men jag ska åka till London. Ja. Liksom, så liksom, jag träffade ungdomar som vägrade förstå att det kommer inte bli någon Mallorca för er. För det kommer släckas ner. Samhället kommer släckas ner. Nej, vi ska åka på fredag.
Ja.
Och så liksom åker de till flygplatsen och... Ja, nej, det blir
men då är det hela grejen.
Det är så starkt begär.
Ja, men bara tillräckligt många ställer upp på att även fast du är en person som inte har någonting att säga någon annan, för du har inte bildat dig, så kan du ändå komma tillbaka till jobbet och bara jag och frugan var på någonting. Jag vet inte ens vad grejerna heter, någon jävla ö.
Mm.
Och då tycker folk bara, ah, vad nice.
Mm.
Det var nice du.
Mm.
Fan han, det var schysst.
Mm.
Alltså det är väldigt så här, vad fan.
I romanen också, Paul, ja. Huvudpersonen, en av hans finaste minnen är ju när han åkte till typ en tropisk ö tillsammans med sin fru. När de var unga så hade liksom pornografisk sex på stranden. Det är liksom hans finaste minne som han liksom lyfter fram ibland. Han och frun blir ju mer och mer, de återfinner varandra i romanen. Så då börjar de också naturligtvis fundera. Ja, turistandet är det första de kommer på. Ja, vi borde åka dit. Kan vi resa dit igen? Och,
vi gör någonting ihop. Mm.
Ja.
Men det å andra sidan, det är väl liksom om man åker till något nice ställe och äter gott och typ knulla där, det är väl okej. Okay. Ja, eller liksom det är väl fine.
Ja, men det är väl kanske men jag så menar, folk tänker.
Ja, men det är ju jag vet också att en del som har barn, de åker till barnvänliga resmål. För då får de vara i fred där, för då finns det färdiga aktiviteter för barnen.
Mm.
Så då typ löser man, det är en väldigt praktisk sak.
Legoland, Bamseklubben.
Nej, men jag tänker, ja, även så här all inclusive resorter då. Liksom.
Bamseklubben.
Ja, så att jag fattar det. Jag bara säger att det är inte, det är ingen, jag är liksom teoretiskt väldigt resefientlig. För jag tror att vi moderna människor, vi behöver någonting som är mer riktigt, mer spirituellt och mer, vi behöver riktiga saker liksom. Mm. Vi behöver en riktig förankring i någonting och jag tror inte de här resorna ger det liksom.
Nej, men där är väl också Houellebecq.
Det är därför han skriver så här, för att Houellebecq skriver ju det i boken, tror jag, för att han det är patetiskt.
Mm.
Det är en patetisk sak.
På omslaget till den svenska boken så finns det en suddig bild, men det är en bild på en kyrka, va?
Ja, som precis. Heter, Magnum Folk.
Kyrkan Saint Jean-Baptiste de Belleville.
Mm.
Och han beskriver ju också i boken hur de här katolska kyrkorna som betydde någonting en gång i tiden och som tog hundratals år att bygga ibland då.
Mm.
De är verkligen ruiner.
Ja.
Och han, Paul som funderar, jag kanske borde gå dit och liksom, nej jag orkar inte det. Och så, det liksom finns ingen, det finns ingen, de är döda platser, döda rum liksom. Ja. Gud finns inte där riktigt längre.
Nej, men och istället för att det är en viktig spirituell plats så handlar det istället om att få finansiering till att liksom renovera några jävla gobelänger och vilken katedral ska vi, men den,
den är ett viktigt turistmål, den här, så den måste prioriteras.
Den här renoverar vi lite, för hit åker folk. Men den där
hit
får
kommer
vi,
kineserna.
Ja, här får vi skita i så länge. Och sådär.
Men vad han gör istället är ju faktiskt att gå till en prostituerad.
Ja.
Mm.
Ja, och det finns. Nu är ju det här en halv spoiler, men det som är, om man ska sammanfatta hans liksom liv eller vad det är, så är det att pappan var den sista i klanen som var liksom en riktig fransman, som skaffade tre ungar och som byggde en karriär och som jobbade inom säkerhetstjänsten och som var också en nationalist.
En man i staten.
En riktig kar liksom. Mm. Och sen, nu är den här pappan då en grönsak med stroke. Och Paul, som är hans barn, har inga barn, har ett förhållande som har varit helt dött i 10 år, ingen riktig familj, ingenting, har bara hållit på med några meningslösa saker, men har dratt in pengar och bor på ett okej ställe i Paris.
Mm.
Och den andra brodern, då har han ljugit för alla och säga att han är steril. Och så hans fru, istället för att skaffa barn med honom, har typ adopterat en person.
Nej. Hon har
inseminerat sig
med en afroamerikansk man då, uppenbarligen.
Så istället för att det är hans barnbarn där, så är det någon afroamerikansk snubbes barn som hon har inseminerat sig med, för att hon tyckte det var bättre än att skaffa barn med honom.
Ja.
Och sen så har vi tredje syskonet, och där liksom prostituerar sig dottern liksom. Mm. Så att hela den här klanen är fucked. Den är förintad.
Mm.
Den är slut.
Ja, visst. Där har vi det.
Det är det.
Det är därför den här podden är så bra.
Ja.
För det är det som ingen har varit inne på. Klanen är förintad.
Ja, exakt. Och och anledningen till att inte recensenter är inne i det här, det är för att det ligger för nära jävla sanningen.
Mm.
För det så ser deras jävla familjer ut också 2027. Mm. Liksom. Så ser allas europeiska familjer ut 2027.
Mm.
Det är liksom, det är ingenting kvar.
Mm.
Det är bara stoft liksom.
Samhället är upplöst.
Ja, precis. Och så håller man på hur ska vi budgetera? Kanske renovera en gobeläng där, och så kommer det ju kinesiska turister dit, och så håller folk på med det här hela dagarna. Mm. Det är bara meningslöst.
Jag kommer att tänka på en bild. Jag läste en bok om elektricitet. Om elektriciteten skulle försvinna ur universum, så skulle allt bara liksom smälta ihop, eller det skulle bli en helt formlös värld liksom. Jag tänker att det är någonting så här, det som man kallar kittet liksom i samhället, det har försvunnit, och då blir det så här, då får man en bror som är så vek att han står ut med en fru som inseminerar sig med liksom en helt
Och barnet är helt bistad. Jävla mongo, han vill inte ens vara med dem.
Nej, han är helt CP. Han föraktar ju naturligtvis sin far, han hatar antagligen sin mor också då.
Ja. Men i detta,
och den här flickan som är hans systerdotter, hon är ju helt hon suger ju av honom ett tag innan hon förstår att det var ju min morbror det här. Mm. Det var egentligen inga stora problem.
Nej.
Och hon tjänar pengar. Hon är inget offer, om man säger så. Hon gör det här, det är en slags väldigt...
Hon horar så hon också kan bo i Paris.
Ja, precis. Ja. Jag kommer att tänka på Saga Kavelin, skrev något i DN. Hon var arg på att nej, men nu är alla tjejer som obetalda horor på Tinder och sådär. Det kanske ligger någonting i det hon säger.
Men det är också liksom att när man inte längre har ett fungerande hedersbegrepp, och då menar jag inte heder som är typ hedersvåld, utan liksom heder light kan vi kalla det för.
Mm.
Ja, som våra föräldrar, de växte upp med heder light.
Mm.
Och heder light, heder zero.
Heder light.
Ja. Det är liksom, du vet så här, vi måste ha lite heder light.
Heder light.
Ja, de här då som är tredje generationen efter boomersarna, som den här tjejen som horar liksom.
Mm, mm.
Hon har ingen heder.
Nej.
Generation X, heder light, millennials,
noll.
Och det är liksom det är en jävligt tragisk och eländig utveckling som Welbeck beskriver här. Mm. Liksom.
Det är ju en på allvar. Jag beskrev ju depression, du beskrev lite en depression. Jag blev ju deprimerad efter att jag hade läst boken. Ja, det är helt klart, för den är ju också, det finns ingen... Welbeck, i och för sig, jag blev deprimerad även av elementarpartiklarna, men då blev jag så stångad av sanningen, så det var liksom en viktig livskris, och liksom samtidigt, det här är ju genialt och bra. Ja. Men här blev jag, den tjoiga Welbeck får man inte här. I min roman så skriver jag ju liksom en pastisch av Welbeck. Ja. Och han är ju liksom rolig och dekig och liksom, det är mycket, han är rolig på det sättet, eller i alla fall tycker jag det.
Men den här boken på många sätt är mycket hemskare än elementarpartiklarna. Mm. För i elementarpartiklarna så går de här personerna, de här bröderna också under på grund av samtiden, skulle man kunna säga. Men det beror i den boken, så beror ju det på deras egna tillkortakommanden.
Mm.
I den här boken så går ju de som gör saker bra också under.
Mm.
Det är vinnarna som går under den här boken. Det är mycket mörkare.
Mm.
Det är fundamentalt mycket mörkare när du tar rätt beslut, när du gör en bra sak, när du har en god ekonomi, när du kommer från en bra familj, när du har de bra skolorna. När allting är bra, men du går under ändå. Det här är mycket mörkare.
Det hjälper inte ens att du är chef för underrättelsetjänsten. Du kan ändå bli fuckad när du blir en grönsak där på sjukvården. För det skrev vi också upp. Mm. Liksom, för det handlar väldigt mycket om sjukvård. Och byråkratins sadism, som jag ser det. Och det, liksom, det har vi ju i Sverige också. Man läser ju om det hela tiden. Man får känslan av de här byråkraterna, de är sadister. Jag tänkte också i morse, tänkte jag på läkare och så här, allmänläkare, läkare. Hur ofta skriver de ut ADHD-medicin till sina egna barn?
Ingen aning. Bra fråga.
Ja, men det är liksom... Jag skulle vara jävligt intresserad att få ett svar på det, för jag tror inte de gör det i speciellt hög utsträckning.
Jag tror att det är sjukt mycket mindre ADHD bland läkarbarn.
Ja, men, också. Visst, så är det. Det kan finnas genetiska anledningar till det, men jag tror mest att det är en ideologisk syn på dampiga... lägre medelklass, arbetarklass.
Det var faktiskt
förstår du hur jag tänker, liksom?
Konstnären Johan Zetterqvist, som just nu ställer ut på Konsthallen i Göteborg.
Mm.
Han sa till mig en smart grej, tyckte jag. Och han sa att det är ADHD, det är jägarna, och alla tråkiga personerna är bonden. De kan aldrig komma överens. För det finns inte plats för jägarna i ett modernt, välordnat samhälle. Det är bondens samhälle. Det är det. Civilisationen är bondens civilisation. Det är inte jägaren.
Ja, det ligger ju.
Och jag tycker det var så jävla... Även fast det rent tekniskt på alla psykologiska vis förmodligen är på många sätt både fel, överdrivet och förenklat, så är det ändå...
Ligger ett korn av sanning
i det? Exakt, det finns en kärna i detta. Det är en bra smakgrej.
Jag har hört det tidigare också. Civilisationen är ju de bofastas. Jägarna, samlarna har fått liksom ta på sig kostymen och sitter som, och darrar av...
Nu har vi knappt vete kvar över vintern, så då tyvärr drängen Paul, nu får du sparken från gården här i oktober. Mm. Tyvärr Paul, du har fått sparken från gården. Mm. Nu har vi mat till familjerna.
Mm.
Så jävla hemskt. Okej, tillbaks till Welbeck.
Yep.
Det finns lite grejer. Nu har vi liksom pratat om meningen med boken, men vi kan också ta upp lite grejer. Det finns, tycker jag, lite problem med den här boken, eller mycket
om
problem.
Om man ser det som ett litterärt verk, och som är, liksom, ja. Är det här en bra bok? Är det här en stor roman? Eller
jag går in på mer saker nu. Okay, som, ja. jag tänker mer struktur, jag tänker mer tekniska saker, översättning, den typen av saker. Lämna mening lite.
Mm.
Jag har en kritik som är genomgående för den här boken, och det är att Welbeck uppenbarligen förstår sig inte på IT, internet, datorer och den typen av saker överhuvudtaget. Hans kunskap är typ noll. Och i den här boken så finns det hackers och, som försöker styra några slags terrordåd och sådana här saker. Och så fort han skriver...
Eller analyserar, de är analytiker på underrättelsetjänsten,
ja,
va?
Ja, precis.
Då är det hackers. Ja.
Och så fort han skriver om någonting sånt så liksom himlar jag med ögonen och tänker bara, fan, kunde du inte skita i det här liksom? Mm. Han har till exempel, han skriver så här. Det är när de ska få ut, med hjälp av några skumma snubbar, så ska de få ut farsan från hemmet.
Mm.
För han kan inte ligga där, det är för dåligt. Och då står det så här. Det finns övervakningskameror i korridorerna. Han viftade bort invändningen med en handrörelse. Det är inte något problem. Dem avaktiverar vi som vi vill via internet. Och så återupptar vi inspelningen en timme senare. Och det här är så här liksom... Sånt här skriver ju bara personer som inte kan någonting om teknik. Ja. För det är så här bara, ja men vad, shit, kan vi komma åt hans bankkonto? Vi kan göra det via internet. Alltså det är...
Vi hackar de här kamerorna nu.
Ja, precis. Ja. Den här killen knappar på ett tangentbord och så tar vi oss in i... Mm. Alltså så, det är liksom sån fullkomlig okunskap och bara kass liksom. Mm.
Det är ber.
Ja, och det var liksom, och då tänker jag att han är inte så purung.
Nej, han är väl över 60, va?
Ja, han skriver ju säkert sina romaner på en dator.
Ja.
Liksom, men mer än så kan han nog inte.
Han kanske... Han är ju agronom eller någonting. Jag tror han höll på och liksom... Hans första roman handlar ju om ett gäng typ datanissar som går runt och lär folk ett program.
Ja.
Men jag tror inte Welbeck kan programmera. Nej. Speciellt bra.
Men om man skriver... För att det som Welbeck själv gör när han vill ge saker mer djup, det är att han är ganska detaljerad i sina referenser. Att han kan liksom bara, ja, vi gick längs med Rud eller Vill eller något, då kan han säga bara, det var ju samma gata som man släpade liket av Robespierre på, liksom. Du vet att han matar på så att det ger det liksom en...
Lokalfärg och trovärdighet, att man litar på författaren här.
Ja. Men när han är där så är han total kass.
Han landar liksom inte i det. Han har inte täckning för att skriva de här sakerna. Alltså man litar inte på författaren.
Då vore det bättre att Paul, som är karaktären där, som är ganska lam, att han sa någonting så här... de uttryckte med massa teknikaliteter som inte jag förstår mig på.
Mm.
Alltså det är en ärligare och bättre sätt att lösa det på liksom. Så är det en annan grej, och det är liksom att han blir anakronistisk också, för då beskriver han hur en av de här personerna ser ut då, en av de här unga killarna från nationella samlingen som ska hjälpa dem att få ut farsan.
Mm.
Och då skriver han så här. Den femte var väldigt olik dem, med sitt långa, lockiga hår, sina trasiga jeans och sin AC/DC-tröja. Med en bild av Angus Young med bara överkropp, smala knän och sin Gibson SG tätt intill sig, på väg över en gigantisk scen i sin berömda Duck Walk, som uppfanns av T-Bone Walker och populariserats av Chuck Berry, men som Angus Young enligt somliga hade utvecklat till perfektion. På tröjan stod dessutom Let There Be Rock och Rio de la Plata. Fotot måste ha tagits under deras legendariska Argentina-konsert. Jag bara,
Wikipedia.
Ja, men vad fan. Ja, men sen också bara en ung kille 2027. AC/DC-rockare. Mm. Det liksom makes no fucking sense. De nämner något annat band. Och, på ett annat ställe i boken så nämner han liksom att han lyssnar på Sepultura.
Mm.
Ja, Sepultura då, till att börja med, det bildades typ så här på 80-talet. Och personerna i Sepultura är 65-70 år gamla 2027.
Mm.
Det liksom blir, det är bara, det är kass.
Mm.
Ja, men sorry, men det är bara kass.
Mm.
Varför ska en så här, vad säger det om deras Argentina-konsert? Mm. Vem är det som tänker det? Tänker Paul det? Åh, deras Argentina. Han är också för...
Nej, men det är ju inte han som tänker det. Det tycker jag också är dåligt med romanen. Man förstår ibland inte vad som är Pauls tankar. Nej. Och vad som är författarens tankar. Det är liksom det som är problemet för liksom... När, om Paul är som Welbeck så är han ju fruktansvärt cynisk och men det är liksom han är ju inte det. Paul är ju jävligt blank. Han är ju liksom en blank person liksom.
Mm.
Och det är också i början så där.
Paul hade inte den musiksmaken heller, för att han gillar Nirvana, han hade Nirvana Fischer och liknande. Han skulle aldrig gilla AC/DC.
Men Paul är ju jättekonstig. Han är ju i princip i vår ålder.
Exakt.
Men hans tankar om... han verkar ju inte vara en intellektuell person heller. För han beskriver ju att han är ju inte intresserad av litteratur. Men Welbeck, författaren, är ju intresserad av litteratur. Mm. Så det kommer ju hela tiden... Det kommer ju sådana referenser. Då blir det också konstigt. Varför har vi den här utläggningen? Ja. Paul är ju inte intresserad av konstmusik eller den här typen. Nej. Han är ju inte intresserad av fina viner. Han har ju inga riktiga kulturella intressen.
Det är en massa vinsnack i boken. Återkommande. Och det är också precis som du säger. Det är ju Welbeck.
Ja, det är Welbeck som... Det är hans tankar.
Vill dricka sin jävla bullshit.
Det är hans fetischer. Ja. Det är hans... Vad var det? Den här, var det James Cameron som sa det? Fetishize the moment. Ja. Alltså, Welbeck har ju sina... stildrag. Och det finns ju en fetischistisk läggning han har i att beskriva saker då, väldigt ingående. Liksom, eller... Sådär. Men det är ju inte, det hör ju inte till Paul-karaktären, för han är ju inte alls intresserad av någonting sådär. Så där glitchar boken jävligt mycket, för det är otydligt, och det har jag aldrig märkt tidigare så starkt.
Så som i den hade ju inte de här problemen
inte alls. Inte alls.
Nej, ingenting.
Inte alls, utan det är väldigt, väldigt klart vad som är författare och karaktär. Ja. Och vad man ska attribuera till var och en, så att säga.
Ja, precis. Vad hette hon där? Översättning, Sara Gordan. Jag måste säga... Det var,
Gordon heter hon, eller?
Nej, Gordan.
Gordan?
Eller? Ja.
Ja, Gordan.
Mm. Men i alla fall, jag måste säga att... i början när jag läste boken, typ de första 50 sidorna, så gäspade jag lite över översättningen, för det var några knepiga meningar och så.
Det var ju skitknepiga grejer.
Men när jag har läst hela så tycker jag att det är en jättebra översättning.
Ja, det var det.
För att jag tycker att hon har gjort, ja, men jag tycker faktiskt att hon har gjort ett jävligt bra jobb. Alltså, jag måste säga att jag det var något knepigt i början som fick en lite, som man blev lite så här ur balans av.
Mm.
Men sen så liksom, nej, det här är en svinbra översättning. Du kanske till och med har märkt den samma mening som jag tänker på.
Den här, jag vet inte om den är konstig. Den kanske... Den veganska omställningen som hos Prudence ägde rum med början 2015, samtidigt som ordet dök upp i ordboken Petit Robert, skulle utlösa ett fullt livsmedelskrig vars efterverkningar de 11 år senare ännu inte hämtat sig efter, och vilket deras förhållande nu hade mycket få chanser att överleva.
Ja, det är på gränsen.
Ja, men det är på gränsen. Ja. Det är liksom...
Det är nästan så det inte går att läsa.
Nej, men det är knaggligt. Men, jag är ju likadan ibland. Men det här känns det som... Det är någonting... Det är något fel med översättningen. Det finns lite i början just. Det, liksom, det känns... Uh, hämtat sig efter efterverkningar. Det blir ju liksom, de har inte hämtat sig efter efterverkningar. Det blir liksom, det är osmidigt språk.
Ja, precis. Men som sagt, va, det var någon, jag menar, det här är 620 jävla sidor klurig franska liksom. Det är för fan en jävla dunderöversättning.
Det
kanske till och med tanke på de andra problemen, så kanske hennes översättning har fixat massa skit från den franska versionen.
Det kan ju vara han som har slarvat i början. Precis. Eller det kan vara ju knaggligt. Ja. Det är ju hans språk som kanske är knaggligt.
Ja. Jag har en annan rolig hypotes, Andreas.
Mm. Mm.
Och det är att om Welbeck vaknade upp en morgon och så är han kanske lite sur och lite bakis. Mm. Så tänder han en cigg och tar ett glas vin. Och så tänker han, fan, folk gillar ju deckare. Jag kanske ska skriva en deckare. Fast jag tänker ju skriva en bra deckare. En kulturell bra deckare. Som en konstnär. Och så dricker han 4 glas vin till. Och är lite lullig.
Mm.
Och bara, det här är sån jävla bra idé, tänker jag.
Mm.
Jag ska visa de här deckar författarna att jag kan skriva den bästa deckaren av alla. Mm. Och så sätter han igång med den här boken.
Mm. Och så blir det inte så bra.
Vad tror du?
Nej, men
den har jävligt många deckar element i sig.
Den har ju det, men han... Och jag tror att han har läst många deckare. Ja. Men det känns som han kanske... Det kanske är mer, oj, det här blir ju nästan som en deckare.
Ja.
Så kan det vara. Så jag tror inte han har haft det som föresatt att skriva en deckare. Jag kan till och med tänka mig att han har skrivit vissa saker, att den inte ens är kronologisk skriven. För början känns ju så konstig med den här hackern.
Ja, just det. Ja. Det börjar med en helt annan person, Bastien Dottremont.
Ja, som bara försvinner, va?
Ja. Och det tänkte jag när jag läste det. Att,
flera sidor med den här karaktären.
Ja, och då tänkte jag att här ska det ju stå prolog.
Ja.
Inte kapitel 1.
Nej.
Det ska stå prolog. Det är en prolog i den här boken.
Ja, precis.
Början är en prolog. Då ska det inte stå att det här är 1. Det makes no fucking sense. Det är en prolog.
Ja, det är ju det är exakt vad det är.
Solklart.
Ja,
det är bara förvirrande, för att jag fick inte ens ihop det när jag läste.
Nej, jag fattar ingenting. Jag tänkte också det här Bastien, och jag kan ju inte heller någonting om hackare, men att Bastien som är en ung man och jätteskicklig hackare, att han har en iPhone tycker jag är konstigt. Han borde ju ha en Android.
Ja, det håller jag med om.
Är det så?
Ja.
Absolut. Alltså att han har en gammal iPhone också.
Uh-huh.
En jättegammal iPhone.
Uh-huh.
Det makes no sense.
Nej,
men det är bra. Då är jag inte helt...
Nej, men jag tycker det är off också.
Men det kändes off, ja.
Problemet är att om man ska läsa den här boken så jag tror att man... De första 300 sidorna, och nu, det här är ingen överdrift, de första 300 sidorna är en setup.
Mm.
Och problemet med det är att det är på gränsen för vad man som vuxen person klarar av med sitt tålamod.
Mm.
För 300 sidor
Men det inte händer speciellt.
Nej, 300 sidor är verkligen bara att lägga de olika sakerna på plats. Mm. Och
etablera karaktärer.
Så sticker han in kanske vid 2-3 tillfällen någon sån här Welbecksk grej. Liksom att till skillnad från vänstermedia så väljer hellre hororna vanliga vita medelklasssnubbar liksom på hortjänsterna.
Ja.
Så det är inte riktigt som vänstermedia säger. Ja, men det är en sån här typisk Welbecksk kommentar. Och så liksom duttas det in lite sådär, några gånger.
Mm.
Sådär, så man, haha, tack Welbeck för din lilla
analys.
Ja, haha. Men det räcker inte, för det är 300 sidor är ja, men som sagt, va, det fan är mig på gränsen för
jag håller med.
Det kanske uppriktigt sagt, många bra böcker, de gör en setup på 10 sidor.
Mm.
Liksom. Så man vet ungefär vart man är på väg. Alltså det är liksom... Men det, med det sagt så ska det ju inte bara vara så, för det vore ju tråkigt för det konstnärliga uttrycket om det bara fungerar på det sättet. Men 300 sidor är, jag kan tänka mig att om någon skickade in den här boken som en debut roman till ett förlag,
publicerad.
Nej, men jag tror inte det.
Nej, jag tror inte. Men så är det nog med väldigt många böcker överhuvudtaget. De hade inte blivit publicerade om inte förlagen redan hade. Jag läste en artikel om boken, en recension i DN som är skriven för ganska lång tid sedan av Olle Svenning.
Mm.
Han skriver, det är Hollebecks, Houellebecqs mest hoppfulla bok hittills, skriver han. Vi har ju lite en annan, det är en ganska hopplös skildring. Mm.
Vad är hans argument för detta då?
Att, ja, det är väl att... att man skulle ju kunna se det som liksom, folk läser in medkänsla. De har ju väldigt stark medkänsla med sin sjuka far, de här barnen då.
Barnen samlas igen.
Samlas
förhållandet
igen.
Lappas ihop lite.
Förhållandet lappas ihop lite. Man liksom, Le Soir, en tidning i Frankrike, har skrivit: med förinta öppnar Houellebecq en dörr mot ljuset.
Ja.
Så de läser in någon slags, alltså, att medmänskligheten då, som också skildras faktiskt kanske fint i boken, att det är ljuset, det är det som är något, att det finns ett hopp i det där. Han skriver, han bor kanske i Paris, den här Olle Svenning. Han går in på ett högerextrem bokhandel i Paris.
Mm.
De har krossade fönster och sådär. Och på bokdiskarna ligger liksom hyllningsböcker till SS då. Så det förstår man, det är lite annorlunda. Om det finns hyllningsböcker till Hitler i en, då är det kanske i princip en nazistisk butik. Vi har ju inte sånt i Sverige, men det är spännande. Det är ett stort sånt land. Men så lyssnar han lite bara, vad tycker de här personerna som föredrar den här typen av litteratur då, lite mer extremistisk litteratur. Och de tycker ju att han har legat av sig, den här Houellebecq. Alltså han var bra, bra tidigare, men nu har han liksom, han är vek liksom, eller liksom.
Men fan vad konstigt argument. Men är han inne då på att...
De har ju läst den förintad. De tycker den är, den är liksom...
Men menar skribenten att det är ett argument för kvalitet då, om man går in i en nassebokhandel och så kollar man, använder man dem som kontraindikator? Det var jävligt märkligt.
Ja, jag vet inte om han menar speciellt mycket överhuvudtaget. Jag tycker det är en ganska... Liksom inte... det är en...
Det var ju spännande. Vad gör han där? Han var ändå där och shoppade. Så snackar jag med dem.
Jag hade också gått kanske, ja, det är en sån betyg.
Det var jätteintressant.
Självklart, det är intressant med pluralism i ett samhälle. Jag kan inte uttala det.
Åsiktspluralism.
Åsiktspluralism. Men just det, här hittar jag vad... jag lyssnar till ett samtal mellan bokhandlaren och en kund. Jag tycker att Houellebecq har blivit platt och likgiltig, tycker de. Ett begripligt missnöje från den militanta våldsbejakande högern. Houellebecqs nya roman som kommer på svenska i höst är i allt väsentligt befriad från hans vanliga lek med eller provokationer om rasism, islamförakt, misogyni och även pornografi. Mm. Men det här skulle jag säga, det är ju nästan lite felaktigt, för det här finns ju i boken.
Ja,
det är bara att det är så fruktansvärt uttalat som i tidigare böcker.
Nej, men och jag tycker att den här boken har, alltså jag tycker att för det första, så det har jag varit inne på innan, så missuppfattar folk Michel Houellebecq.
Ja, de tycker att han är en clown.
Han skriver, det är lek med de här idéerna. Okej, okay, fast Frankrike håller ju också på att gå under.
Mm.
Så det är inte bara lek med de idéerna.
Mm.
Utan typ, folk känner inte igen sig i Frankrike.
Mm.
Eller du vet, är det lek? Eller liksom, vad menar du?
Charlie Hebdo, det kommer in några och dödar 11...
Ja. Eller om halshugger katolska präster. Ja, är det en lek med...
Eller en lärare var det?
Ja. Och präster har de halshuggit också. Okay. Ja. Men okej, okay, så det är det ena. Att jag gillar inte... Då läser man ju det, och det har jag påpekat innan, att medelklassen läser Welbeck för att de tycker det är lite kulturigt. Men de läser inte, lär sig ingenting av idéerna, det är dutt.
De tar inte kritiken mot samhället på allvar.
Det är underhållning. Vad rolig han var att han vad rolig han var att han bara håller på med horor där, Bruno, elementarpartiklarna. Vad rolig han var.
Skoj.
Det var roligt. Det var en lek med den idén. Ja. Det är det ena som jag talar med om. Det andra är att man måste ta Michel Welbeck på allvar som konstnär.
Mm.
Alltså om man sitter och tror att nu har Welbeck blivit handlar det istället om
kärlek
och att det ska vara lite fint, och då tar man ju inte honom på allvar som konstnär. Welbeck är smartare än oss andra inblandade här.
Mm.
Man måste ta, han är en smartare och större konstnär än vad vi andra är.
Mm.
Det tar jag för givet. Mm. Då kan man inte försöka tolka in det som att nu har äntligen Welbeck skrivit en bok som stämmer med mina medelklassvärderingar. De hittade kärleken igen, och det är det viktiga.
Mm.
Och det hjälper mot vadå, sjukdom eller någonting. Mm. Alltså liksom, då tar man tar inte honom på allvar.
Och det är också om man nu, det är bara en känsla jag har, men han beskriver ju om man ska vara lite radikal i sitt tänkande, den genomgående förändringen som Welbeck beskriver, han kommer in på satanism. Aha. Han kommer in på att det revolutionära egentligen grundar sig i det satanistiska liksom. Ja, det är liksom lite svårbegripligt, men han går igenom både ser nazismen som en revolutionär rörelse, och han såg också revolutionen liksom bottnar sig i liksom väldigt man släpper verkligen taget om moralen och ordningen och liksom den här samhällsutvecklingen som han beskriver, han ser ju inte det här som bra. Som du sa, det som är förintat är ju samhället.
Ja, precis.
Det är ju
det
liksom,
franska samhället, det europeiska samhället.
Västkulturen liksom. Är paj.
Ja.
Och den är paj och skapar de här emotionellt handikappade personerna. Mm. Och,
när man lever ihop med någon i 10 år i olika rum, för det är praktiskt.
Mm.
När man har meningslösa jobb, och när det enda levande fucking barnbarnet från den här urfadern börjar prostituera sig.
Mm.
Så skriver den här DN-personen, man ser ljuset i tunneln.
Precis.
Det är ju liksom, alltså, det är en märklig slutsats.
Det är ungefär som... Ja, de här koncentrationslägerfångarna.
De hade klappar ett band
där. Det var ljust. Där fanns hopp. Eller de klappar varandra. Det fanns ömhet även här. Eller liksom, de här aporna då, som blev skjutna nu, tog upp sig i Joe Rogan faktiskt ett avsnitt. Så det är en världsnyhet. Bara skjutit ihjäl 4 apor.
Hade vi vetat det, att Sverige kunde komma på kartan på ett så enkelt vis som att skjuta schimpanser, så hade vi börjat skjuta av dem för länge sedan.
Nej, men liksom, det är ju... Nu har de en regnbågsfärgad sten i det här sot.
Ja.
Så det finns ljus och hopp här.
Ja.
Nu är jag fånig.
Jag tycker inte du är fånig. Jag tycker det finns en poäng där. Och det är att det här språket som man har kring riktiga saker.
Mm.
Verkligheten är inte språk. Jag vet att vissa tror det, men det är det inte. Verkligheten är en schimpans som blir skjuten i huvudet för den har rymt.
Ja, det är verkligt.
Ja, du kan inte glätta upp det, men liksom
en överlevde.
Ja.
Nej, hon dog. Men det finns ändå några kvar.
Ja. Det finns schimpanser kvar.
Det finns schimpanser kvar. Alla är inte döda.
Nej.
men... Vi kan gå med barnen och se de två schimpanser som finns kvar.
Det handlar ju också om att våga närma sig mörka saker och att våga närma sig i sitt eget mörker. Att läsa den här boken och försöka tolka det som något positivt, det kan ju vara en väldigt naturlig reaktion på att man själv lever ett ganska meningslöst liv. Det är ju det, vi lever ganska meningslösa liv i det samhället vi lever i.
Mm.
Jag menar, vi bygger ingen pyramid. Vi har tappat vår religiositet. Alltså det finns massa saker som gör att det är ganska tafatta liv vi lever.
Mm.
Men det är väldigt svårt att närma sig det om man inte har kontakt med sitt eget jävla
mörker. Jag tänker också
liksom.
Det. Jag tror att de flesta recensenter, kritiker, normala människor överhuvudtaget, eller de, jag menar inte att de är normala, men att man vill inte betala priset för att egentligen läsa det som står mellan raderna i Michel Houellebecqs böcker.
Nej.
Jag blev ju jättedeprimerad efter, om jag ska vara helt ärlig nu, jag blev deprimerad efter att ha läst boken.
Ja, men jag blev också deprimerad.
Vad handlar det om? Ja, just det, börsen har gått ner. Ja, det är därför jag är deprimerad. Ja, lite. Ja, jag fick inte det stipendiet. Ja, så, snön och isen, jag, liksom, byggdes ju upp liksom, en kris, måste jag nästan säga. Men så visst, man vill inte vara där, och då tycker man att det finns ett hopp och ett ljus här, som en dörr mot ljuset. Men det finns ingen dörr mot ljuset. Det är ju boken slutar ju faktiskt på fruktansvärd händelse för huvudpersonen.
Ja.
Det kan vi.
Men den har inget lyckligt slut.
Den har absolut inget lyckligt slut.
Och jag tror, jag ska ge ett lästips. Om någon läser den här boken efter att vi har pratat om den. Vi har ju inte faktiskt spoilat så mycket.
Nej, det har vi inte.
Men om man läser den här boken, så tror jag att man ska ha de här tankarna med sig. Alltså den större familjen istället för den enskilda karaktären. Eller det större Bruno, som är den här ministern, han kanske representerar, då kanske man ska tänka politiker.
Mm.
Och den här syskonen, då kanske man ska tänka syskon i allmänhet, att det är där den här bokens innehåll ligger mer liksom. Om vi tar Houellebecq på allvar som en grym konstnär, måste man också liksom läsa det med allvar och försöka ha ett mer generaliserat perspektiv än bara Paul liksom, eller sådär.
Är vi bara en person? Nej, vi är flera. Vi är en familj som är fullständigt, kärnfamiljen är ju fullständigt fuckad. Och så kan man i princip hela västvärlden då.
Ja, precis.
Utöver det är vi ett samhälle, och det fungerar ju uppenbarligen inte heller. Vi har de här sadistiska tjänstemännen och sjukvården. De är liksom det är liksom inte en bra situation.
Nej. Men de
Och så har vi, det kommer jag tänka på också. Jag lyssnade på en podd här om dagen. Just hur vi påverkas av propaganda och i princip manipuleras av makten, eller vad man ska säga. Konspirationsteori, det ordet myntades eller började användas i USA 1964 spreds det. Och det var efter Kennedy. Så man kom på det ordet för att skyla det mordet. Och nu började i princip visa sig, nu börjar man nästan på få svart på vitt att CIA var inblandad, eftersom de vägrar släppa vissa papper och dokument om det här. Liksom. Trots att man har i princip lagstiftat om att de här papperna skulle släppas 2027 eller 2017 eller vad det nu var. Också som jag tänkte, missinformation, det ordet. Finns det i Svenska Akademins ordlista eller ordbok? Nej, det finns inte. Börja användas under pandemin.
Precis.
Då etablerar man ett nyord i princip för att liksom blockera saker som kan vara det är information, det kan vara korrekt, men det är ändå inte bra för det i det här sammanhanget. Det är liksom det är snurreri, det är bullshit. Det är obehagligt när man kommer att tänka på misinformation. Vi använde inte det ordet innan pandemin.
Nej.
Det användes inte.
Och så plötsligt så blir det då som jag personligen var det folk som sa till mig under början av pandemin att jag måste ta sprutor för att skydda de gamla eller någonting.
Mm.
Och så visade det sig bara, okej, det fanns noll vetenskapligt värde i det i efterhand.
Mm.
Noll.
Mm.
Är det någon som har liksom sagt till mig i efterhand då bara, du sorry att jag försökte pusha dig till att ta sprutor för att skydda äldre och svaga i samhället. Det var helt totalt fel. För det hjälpte inte liksom.
Mm.
Det är ju ingen, det finns inget minne. Det är det som är...
Det här har inte existerat.
Det som skrämmer mig mest, och det, vi behöver inte prata om covid för det är rätt boring.
Mm.
Men det som skrämmer mig mest med våran samtid är att den är historielös och den är minneslös.
Mm.
Det händer någonting liksom. Ja, nu är det krig i Ukraina. Och liksom, okej. Vad tyckte du om Ukraina 2015? Eller 2014? Mm. Eller vad tyckte du om när de blev av med Krim? Det finns inget minne.
Mm.
Det är bara nu. Mm. Det är liksom support the current thing som det finns ett meme om. Det är nu och så blir det lite fel. Det blir lite fel också när man hoppar på alla de här tågen. Liksom. Det blir lite fel. Liksom, som när, var det, det här är också känsligt, men jag tror det var ukrainsk trupp som tog tillbaka någon liten stad.
Mm.
Då åker ju Ukraina på, då står de på bepansrade fordon och gör Sieg Heil genom bygatan.
Varför skulle de göra?
För att det uppenbarligen är också massa jävla nassar bland de ukrainska soldaterna. Jag säger inte att alla ukrainare är nassar, men det är det också. Och det blir weird. Det finns motsättningar i vad det är, liksom. Alltså,
Nej, men jag har ett svagt minne av att det fanns någon i princip nazistisk pluton i Ukraina. Ja.
Alltså bataljon.
Ja, precis.
Men då blir det liksom, det skevar.
Mm.
Det liksom är, för då börjar folk så här bara, då, den segerbilden, den segervideon kommer ju inte visas på Rapport.
Mm.
Sanningar,
det här läste jag häromdagen, sanningar som för mycket liknar propaganda kan man inte ha i media.
Nej.
För då tror folk, även om det är sant, så tror folk att de blir manipulerade.
Ja, precis.
Och så var det under andra världskriget till exempel. Man visste mycket väl att judar blev utrotade i läger.
Ja.
Men man tog inte upp det under kriget, för det skulle kunna ses som propaganda, alltså som lögner, även om det var sant. Så det, liksom,
så man håller, man håller
nere vissa saker för att man vill inte, vissa saker vill man inte, man vill inte riskera sin egen trovärdighet i vissa situationer. Så det är klart man, mycket saker som är jävligt konstiga och obehagliga och sådär, mörkar man i princip, för man vill inte hamna i den situationen.
Men jag tror att detta är ett problem, för att det är väldigt viktigt att träna medborgaren och träna sig själv i att kunna, att man kan hantera ambivalens liksom.
Mm.
För det handlar om också att någon både är ond och god samtidigt liksom.
Mm.
Churchill var med och brandbombade Dresden.
Mm.
Är det någon som tycker det är fräscht liksom? Alltså det liksom, Churchill gjorde många helt sjuka grejer.
Mm.
Och så gjorde han också många bra grejer.
Mm.
Det är både och. Och vi måste kunna hantera den ambivalensen. För att det som händer när media, gammelmedia är så likriktad. Och det blir liksom en slags propaganda mot att så här, nej, men det är inte ambivalent.
Mm.
Vad händer när vi... Alla får panik för det sprider sig en pandemi i världen.
Mm.
Det som händer då är att de sakerna som stater tillsammans med media börjar göra, de kommer också vara precis som Churchill. Vissa grejer kommer vara bra och vissa grejer kommer vara åt helvete. För det är liksom ambivalenta system.
Mm.
Men just nu så låtsas folk som att det inte är... De låtsas som att det är mer klara signaler än vad det är. Men det är inte det.
Nej, det är liksom, brus.
Det är brus, det är fog of war.
Mm.
Vad som händer i Ukraina nu är... Det är jättemycket brus, väldigt svag signal.
Mm.
Vad som händer med pandemin, jättemycket brus, väldigt svag signal. Mm. Men många jag pratar med tolkar inte det på det sättet.
Ja, men de vill inte vara i bruset.
Nej,
de vill om man har svårt att hantera sin egen ambivalens, hur ska man då kunna hantera ambivalens, osäkerhet och manipulation och oklarheter i media? Det är väldigt svårt.
Ja,
om man inte ens kan erkänna att jag är också en ambivalent person. Mm. Det är liksom, jag är en person som liksom stångas med mitt överjag och detet.
Jag är så använd inte den terminologin.
Ja, men det är
bullshit-terminologi.
Nej, det är inte.
Jo, det är det.
Nej.
Det är bullshit-terminologi. Det finns mycket bättre terminologi.
Ah, okay. Ja. Men du stångas med inre drifter och tankar, idéer och liksom...
Ja, precis.
Det är obagligt ibland.
Ja, och när man... Men det jag menar, min poäng var det här lite att om ingen i samhället, inte våra medier eller föräldrar, eller om ingen i samhället ger ambivalent, är öppen om ambivalensen, då finns det ju inget sätt heller att habitueras till de här ambivalenta känslorna.
Mm.
Alltså, och då blir folk ännu värre, ännu mer polariserade. Måste liksom så här... man kan inte bara låtsas som att, om vi ska återanknyta till Welbecks bok liksom. Mm. Så här, liksom hur dör folk, eller vad händer när du blir gammal, eller det är jävligt mycket ambivalens.
Mm.
Ska du bara semestra då utan att tänka på någonting jobbigt till du är 70, och sen när du är 70 så bara, ja just det, det är konstig knöl här liksom.
Mm.
Hur är det att hantera det mörkret då liksom?
Mm.
Det är inte så jävla för det är samma sak liksom.
Mm.
Så här, hur är det både ukrainsk trupp och rysk trupp, de är både bra och dåliga samtidigt. Du kan inte dela upp de två sidorna. Båda de sidorna är både bra och dåliga. Båda begår krigsbrott och båda hjälper en gammal tant. Garanterat. Så har det varit i alla krig för evigt. Om du inte kan hantera det, så då förbereder du dig inte på den skiten som kommer längre ner på gatan för egen del.
Mm.
Du blir kass liksom.
Mm.
Och det är där jag tror att vi håller på att sätta oss ordentligt i skiten med det här. När folk blir hysteriska för att någon använder fel ord.
Mm.
Eller liksom så här. Vi, det är ju precis som Haidt skriver i The Coddling of the American Mind.
Precis, jag tänker på den ofta nu.
Det här är ett större problem än den boken. Det här är ett generellt kulturellt problem vi har.
Alltså det här att drag queens läser sagor för barn, det är inget problem om man jämför med det här problemet.
Nej.
Som är liksom att förbjuda ord, att ungdomen liksom är helt anti-intellektuell.
Ja.
Det är ett mycket, mycket större problem.
Ja. Att man går runt också och har
förbjuda ord.
Ja, men att det som är problemet också är att om du går runt och har så här, det här kanske är ett roligt exempel, men det var det första jag kom på. Om du garvar för att någon typ går på ett roligt sätt, då är det en känsla som du får så här, fan vad konstigt han går så här.
Mm.
Liksom. Det är inte schysst. Man ska inte skratta åt folk som går konstigt.
Nej, det är lite skumik.
Mm. Men du fick den känslan. Du tycker han liksom går, du vet, ena benet sprätter ut lite och står två steg med höger.
Han går
liksom
som en marionett.
Precis, och viftar med. Du tycker det är lite roligt.
Mm.
Då kan inte du, det som händer då är att man faller in bara, så får man inte. Det är inte en handikappad person, utan det är en annorlunda person och bla bla bla. Du vet så här, då kommer det här bubblet. Och det gör att du det skälper din förmåga att kunna leva med ambivalenta känslor.
Mm.
Och det är kass liksom. Mm. Det är, där i det här fallet, där är ju, du vet, verkstaden där grovgubbarna jobbar, när man säger lite vad man vill, de är mycket bättre rustade än när det börjar bli liksom knepigt med språk och
man kan säga att den polariseringen som man ser i samhället, den är ju en realitet hos människan själv. Det är ju det är en mental, om du inte kan stå ut med ambivalens, så blir du polariserad i ditt eget psyke, och då skapar du det polariserade samhället, för då kan du inte, då, om du är republikan eller demokrat, då kan du inte gå till din demokratiska grannes Little League-spelning. Då kan du inte ta en öl med honom, då talar du inte med honom, då är han en nazist eller då är han en kommunist, och då är du i den världen, i allting, och då kan du inte läsa en bok som förintar på ett kreativt sätt.
Nej, då är det plötsligt, handlar det plötsligt om ljuset.
Då är det ljuset bara. Exakt.
Det är som att läsa det här. Det är liksom, det är, om man tror att det här är en ljus och trevlig familjebok, då är det ett tecken på att man är, hjärntvättad är ett för starkt ord.
Ja,
det är ett tecken på att man ska se över sin förmåga att hantera ambivalens.
Ja.
Nu uttrycker jag mig jävligt snällt.
Ja, det är jävligt snällt.
Jag ska berätta en rolig grej som du kommer älska, Andreas. Ja. Unionen, facket Unionen, de skickar ut information till chefer och sånt.
Mm.
Så här, nu, så då skickar de ut nu, det var en kompis som visade mig, skickar de ut nu förra veckan att om du har möten, och så ska man ta en paus på mötet.
Mm.
Då finns det vissa som säger att vi tar en bensträckare. Men då säger Unionen att du ska undvika att använda ordet bensträckare. För att om någon sitter i rullstol så kan de inte sträcka på benen. Så då ska du använda ordet paus istället.
Oh, gud.
Är det bra att de håller på med det, eller?
Ja, det är... Det är, liksom...
det är väl bra att de lägger resurser på att hålla på med de här utskicken.
I ljuset av den kulturanalys vi gör i sammanhanget av det, så är det ju en väldigt oroande kantring av psykisk situation i samhället hos människor.
Ja.
Om du tänker på det sättet, så är det ju... Då kan du utnyttjas konstant av personer som hittar på nya ord, nya termer, som vill ta bort ord, och så fortsätter det så.
Fortsätter
tills man börjar plocka ut böcker ur biblioteken, för de är fel.
Det görs ju redan.
Det görs ju redan naturligtvis, men att det blir ännu mer ett totalitärt... samhälle helt enkelt.
Men
man bereder vägen för en totalitär en jävligt obehaglig, och sedan om det är vänster eller höger, det är skitsamma, det är ju liksom en totalitär, man kan ju bygga ett totalitärt samhälle på med magiska, det spelar ingen roll det där. Är det totalitärt obehagligt, så är det ju obehagligt och totalitärt.
Mm. Hur tror du Unionens medlemmar, många tycker ju sådana här grejer är helt sjuka, hur tror du det känns? Det är en sån sak som jag har tänkt på. Hur tror du sådana här
meddelanden känns? Kan börja protestera liksom? Lite.
Ja.
Att man skickar ett mail då. Det här är ju bullshit. Det här är ju, är ni infantila? Är ni fullständigt infantila? Läs The Coddling of the American Mind. Ska vi ha den? Ska vi själva bygga en sån, en avbild av USA och deras jävla tappiga kultur?
Ja. Men det...
Måste vi vara hela tiden efterapa deras jävla nonsensidéer som kommer från någon Berkeley-universitet?
Jag sa till min kompis som
kanske ska börja runda av.
Ja, vi kan börja. Jag sa åt min kompis som fick det här meddelandet. Och enligt honom så började hans chef på en gång och förändra sitt språkbruk.
Mm.
Jag sa till min kompis att jag tycker att det som är rätt att göra, det är att göra en protest Men man, det behöver inte vara, bara för att man gör en protest så behöver det inte vara en konflikt.
Mm.
Men så här, här kanske man ska säga till liksom. Nej, men det här är, det här är för mycket. Hur jag uttrycker mig, det har inte ni att göra.
Nej, precis.
Att man bara... Man bara sätter en gräns.
Ja, man får integritet där. Precis.
Jag har kommit
men det är svårt, det är svårt. Jag har ju själv jobbat på kontor och det är ju as... Det är asmycket så här koder och skit.
Nej, men jag tror att det är ungefär 80% i ett samhälle är mer eller mindre konformistiskt.
Ja, konformism kallas det.
Ja. Men jag har kommit på en grej som jag har sagt vid ett flertal tillfällen om någon har påpekat någonting jag säger. Så säger jag, jag har gått ur PK. Jag är inte medlem. Och då märker man, det liksom, då lägger sig en tystnad.
Mm.
För de har aldrig hört det innan.
Mm.
Nej, jag är inte med på det där.
Mm.
Och det tycker jag är, då sätter jag en gräns. Mm. Och så förklarar jag att jag inte jag är med på det. Men det är heller ingen konflikt, för jag pratar om mig. Jag är inte med på det.
Mm.
Du får gärna vara med. Du får köra. Men jag är inte medlem. Mm. Och det tycker jag, om man ska avsluta det här på ett positivt sätt, så det tycker jag är ett bra tips, och bara liksom nej, men jag håller inte på med det där. Det är rimligt, som också har gett rimliga reaktioner.
Mm. Liksom, det är klart och tydligt.
Ja. Det är,
och utan att...
Det är inte anklagande.
Det är inte aggressivt. Nej. Det är bara, det är konkret.
Ja,
det
är konkret. Nej, jag är inte med.
Ja.
Ja, vi ska runda av. Oj, vad länge vi pratade. Det här var vi har haft riktigt roligt idag, Andres, måste jag säga.
Okay, okay.
Ja, men det kändes som att det gick 5 minuter, fast det gick 1 timme och 35 minuter.
Aha, okay. Ja, ovanligt länge då.
Ja, då har vi, eller ovanligt, det är ganska vanligt.
Nej, det är ganska vanligt.
Men det kändes som att det gick fortare än det gjorde. Det var väldigt hög ordfrekvens. Det brukar alltid vara, då brukar det vara bra samtal.
Som sagt, Oskar lottar ut en bok, om ni mejlar honom. Ja.
Mejla mig, men kan ta, jo men mejla min, jag har ju också min Substack. Där kan man också meddela mig, och jag gör lite reklam för den, för jag tycker det är kul, jag lägger ut lite texter där. Och det är karloskarsundfelt.substack.com, och det är bara K och inga DT. karloskarsundfelt.substack.com. Du lovar att läsa, har du gjort det?
Nej, jag har inte gjort det.
Åh, så jag dålig du är.
Jag
får fan ta och göra.
Ja, men jag vet. Jag
det är fan låt. Intressanta grejer.
Ja, jag
du är orolig att det ska vara en så här helt skev grej och ont i magen grej.
Ja.
Det är inte ont i magen.
Nej, jag vet. Jag ska.
Ja, men för då, om man meddelar mig där också eller signar upp där, så kan jag lotta ut den grejen där.
Mm.
Det är lite tredje här. Är
så... Ja, men nu har du ju redan sagt att de ska mejla er. Maila.
Ja, jag vet. Men jag kan ta båda delarna. Okay. Men det här är lite som tv var förr. Ja. Det gillar vi.
Ja.
Lottar man om någonting. Det är bra. Ja, vi hörs om någon vecka. Det blir ett bonusavsnitt om hemligt innehåll. Ja. Men jag har en jätterolig idé.
Mm. Lite olika ämnen kanske. Ja. Okej, ha det gött. Hej.